Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare tillsammans med faktiskt några andra i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren, Göteborgskännaren och för mig experten Mattias Axelsson.
Hej Daniel, du har ätit en god lasagne här på Café Norra Älvstranden. Hur var den?
Den var väl med.
Det
var en sån kafé-lasagne.
Så vi inte sponsrade Café Norra Älvstranden kan man säga.
Nej, hade vi varit det så hade den fortfarande nog bara varit med.
Var är vi någonstans?
Vi är på Lindholmen. Men innan vi kommer in på Lindholmen så vill vi ändå säga det. Att om du vill stötta den här podcasten och dessutom slippa reklam så ska du gå in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Och bli månadsgivare.
Ja, och du får gärna bli en Sten-Åke Cederhökare. Vi har ingen sån. Jag hade gärna haft en sån.
Nej, vi har ett antal, vad heter de? Utsocknes.
Utsocknes
är de. Som vi är jätteglada för. Att
absolut.
Vi har fått, vi har blivit 10 månadsgivare nu faktiskt när vi spelar in det här avsnittet. Ja. Vi vill bli väldigt många fler så att vi kan fortsätta göra
och
den här
podden. Och gärna minst en Sten-Åke Cederhökare.
Mm. Det är alltså den högsta nivån för er som inte förstår det.
Yep. Vi är på Lindholmen och vi härifrån ett stenkast bort för att sno uttryck från Mattias så finns Lindholmsallén.
Ja, vi skulle nästan kunna se den här från. Tyvärr så är det en liten utbyggnad som skymmer så vi kan inte riktigt se den. Det säger vi för transparensens skull, men vi skulle kunna se den.
Chalmers har svält.
Chalmers har svält till den grad att vi inte ser Lindholmsallén ifrån Café Norra Älvstranden.
Men det här är en väldigt egentligen ny plats i Göteborg kan man säga. Men hur länge har Lindholmsallén funnits?
Ja, själva Lindholmsallén, alltså den här, vad kan det vara, kilometer långa sträckan som går härifrån Lindholmen bort mot där TV-huset ligger ungefär. Den sträckan har ju inte funnits i mer än ungefär 20 år. Och hade du och jag befunnit oss här för, ja men säg för 20 år sedan i slutet på 90-talet, ja men typ där strax efter att du och jag tog studenten, så hade vi stått och stirrat ut över mer eller mindre en asfaltsöken. För det gick förvisso en smal väg och det gick bussar, men de bussarna gick väldigt oregelbundet. Och det fanns några mindre byggnader och verksamheter som låg längs med det som idag har blivit Lindholmsallén. Och det man gör det är att man i början av 2000-talet bestämmer att man ska bygga Lindholmsallén.
Men namnet Lindholmen är betydligt äldre. Det låter som att vi borde vara på en ö med lindar. Eller varifrån kommer namnet egentligen?
Ja, alltså en holme, det pratade jag och Kai Martin om i avsnittet om Saltholmen. En holme, det är ju en liten ö. Och Lindholmen var mycket riktigt en liten ö som låg i anslutningen till den större ön Hisingen. Och namnet har den ju givetvis fått då ifrån att det var en holme som var bebuxen med lindar, alltså med trädet lindar.
Men betyder det att Lindholmen idag fortfarande är en ö och eller har de byggts ihop eller vad har hänt?
Det som händer i slutet eller i mitten av 1800, eller andra halvan av 1800-talet, det är ju att man sätter igen den här bäcken eller det här vattendraget som avskiljer Lindholmen ifrån fastlandet. Eller fastlandet är det inte, för att Hisingen är ju också en ö. Men det som avskiljer Lindholmen från Hisingen. Och det som finns kvar av det är ju Sannegårdshamnen. Sannegårdshamnen går ju in där det vattendraget som avskilde Lindholmen från Hisingen gick in och fortsatte sen. Och det var en ö med två berg och de två bergen finns ju fortfarande kvar. Det är ju Skatberget och Slottsberget. Och Slottsberget är ju känt framförallt för sina gamla arbetarbostäder. Man får faktiskt inte cykla dit upp och inte heller åka bil, men man kan promenera upp på Slottsberget och se de här gamla arbetarbostäderna som kommer sen senare. Men hur länge har då Lindholmen funnits och hur länge framförallt har den kallats för Lindholmen? Jo, det kan vi någonstans härleda tillbaks till den härliga medeltiden där jag gärna är och grottar ner mig alldeles för länge, kan en del lyssnare förmodligen tänka och tycka. Men det tidigaste belägget vi har för att den här ön har kallats för Lindholmen, det är från 1333 då kung Magnus Eriksson i ett brev skriver in Castro Nostro Lindholmen, alltså på slottet Lindholmen. Och sen så finns det ytterligare en handfull brev från 1330-talet som är signerade på Lindholmen. Så då vet vi att kung Magnus Eriksson har befunnit sig på Lindholmen och att ön också har kallats för Lindholmen.
Man blir ändå lite nyfiken. Vad står det i breven?
Jag har tyvärr inte fått tillgång till breven för jag har inte varit uppe på Riksarkivet i Stockholm, men de finns bevarade där. Så om någon hugad lyssnare verkligen vill veta innehållet i breven så kan man bege sig till Riksarkivet och gräva fram dem. Sen vet vi också att Lindholmen gavs i morgongåva till drottning Blanka som var Magnus Erikssons hustru. Och en morgongåva, det är alltså den gåva som en man ska ges till sin hustru. Och det är framförallt för att om mannen går bort för tidigt så ska hustrun inte stå på bar backe utan kunna försörja sig. Och då ingår i den här morgongåvan bland annat Lindholmens slott, Lödöse med tillhörande fögderi samt Värmland och Dal som det står i det här morgongåvbrevet.
Dal, är det Dalarna eller?
Det är Dalsland, Värmland och Dalsland. Okay. Så då är vi en bit upp i landet. Sen finns det, och det här står i väldigt många böcker, alltså i väldigt mycket litteratur, så brukar man skriva att Lindholmen nämns redan på 1200-talet i Håkon Håkonssons saga. Sen finns det de som hävdar att det inte är det Lindholmen som åsyftas i Håkon Håkonssons saga, för då skriver han om lindholmarna. Så att det är i plural, att det är flera stycken platser som kallas för lindholmarna. Men om vi ändå kan anta att Lindholmen på något sätt omnämns redan på 1200-talet, så var det en plats där Håkon Håkonsson bodde när han förhandlade med Birger Jarl i mitten på 1200-talet. Och det är ju då som den här delen av västkusten, alltså Göta älv utåt, plus de här två socknarna på Hisingen, plus den södra delen av älvstranden blir svenskt. Och sen så bygger man ju då ett slott på Slottsberget. Och Slottsberget har ju då givetvis fått namn efter det slott, alltså Lindholmens slott som man byggde. Sen kommer ju Älvsborgs slott på andra sidan älven någon gång på 1300-talet börjar ju det byggas. Och den vanligaste hypotesen, det är ju att Älvsborgs slott lite grann konkurrerar ut Lindholmens slott. Man kan inte ha två kungliga slott så nära varandra, vilket gör att Lindholmens slott förlorar i betydelse. Man vet inte exakt när man slutar använda det. Men gissningar är att det är i slutet på 13, början på 1400-talet.
Men det slottet finns inte någonting kvar av då, eller?
Det fanns rester av det på slutet på 1800-talet. Då har det gjorts ganska grundliga grävningar. Man hittade lite, vad kallas det, som bottendelen av slottet.
Grunden?
Grunden, det var det ordet jag sökte. Tack, Daniel.
Du gjort ett grundligt undersökande om detta.
Ja.
Och hittade grunden.
Ja, det gjorde man i alla fall i slutet av 1800-talet. Men sen började man ju bygga Slottsberget. Och efter att man började bygga så finns det, vad jag vet och vad jag har kunnat läsa mig till, och jag har varit uppe och tittat och inte heller sett några rester av det gamla slottet.
Ja, och då har vi ganska rast förflyttat oss från medeltid ända in till sent 1800-tal. Och då nämner det att man började bygga just Slottsberget på 1870-talet. Men varför gör man det? Vad är tanken? Är det några speciella människor som ska bo där? Eller?
Ja, det som händer i slutet av 1800-talet det är ju att Lindholmens varv har tillkommit. Och det har börjat arbeta en massa människor på Lindholmens varv. Och de här människorna måste ju ha någonstans att bo. Så då börjar man upplåta mark uppe på Slottsberget. Varvet gör det till sina anställda, vilket gör att de anställda börjar bebygga Slottsberget. Och det man kan märka och det man ser idag när man upp och går på Slottsberget, det är ju att det fanns inga tydliga planer, det fanns inga stadsplaner som det var inne i centrala Göteborg. Där är ju gatorna extremt raka, väldigt tydlig kvartersindelning. Men är man uppe på Slottsberget och
så holländare är bra på linjer, göteborgare är dålig på linjer.
Göteborgare som inte har någon stadsplanering att utgå ifrån, de bygger inte i raka linjer. Så att det finns väldigt många som jämför Slottsbergets bebyggelse med ett bohuslänskt fiskeläge. På det sättet att dels att det är nära vattnet, men också att det är väldigt många hus som är bebyggt på väldigt liten yta och att det liksom ligger som ett gytter uppe på Slottsberget.
Finns det bilder på detta?
Det finns jättemycket bilder och det kommer vi givetvis att publicera på vårt Instagram-konto. Där kan ni söka på Gator och torg Göteborg på Instagram. Och där lägger vi ut bilder som är i anknytning till varje avsnitt. Framförallt mycket gamla bilder, det vet jag att folk gillar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och nu kommer vi till det som jag tror väldigt många förknippar Göteborg med, det här med varvsverksamheten. Och den fanns ju här på Lindholmen, och vad vi också kommer att se längre fram så finns det ju ganska mycket konkurrens mellan de olika varven och sådär. Och det här är ju en del av den moderna historien. Men hur kommer allt det här till?
Ja, precis som du säger så finns det ju fler varv än Lindholmens varv, och även om inte vi är en public service-kanal så är det ändå rimligt att vi nämner de andra varven. Det finns ju,
kan man trots säga, att de inte är här och försvara sig.
Nej, de är inte här och kan försvara sig. De finns ju knappt längre. Men om man åker längs med älven, alltså från Älvsborgsbron och inåt på i älven, så kan man säga att det är egentligen tre varv som kommit att dominera det göteborgska fartygsbyggandet under slutet av 18 och sen första halvan av 1900-talet. Och då kommer vi först till Eriksbergsvarvet, som var en mekanisk verkstad. Och Eriksbergsvarvet har sina rötter i mitten av 1800-talet på samma sätt som Götaverken, som är det som ligger längst in av de här tre varven. Det har sina rötter i Kielers mekaniska verkstad, och det är ju där kranarna fortfarande finns kvar. De kranar som Oldsberg har lagt ner orimligt mycket tid och pengar för att de ska finnas kvar.
Men de är väl inte från 1800-talet?
Nej, kranarna är inte från 1800-talet, men varvsverksamheten på Götaverket kan vi ju datera tillbaka till 1841. Och sen har vi då varvet som vi ska prata om idag. Det är varvet som ligger mitt emellan Eriksbergsvarvet och Götaverken, nämligen Lindholmens varv. Och på samma sätt som Eriksbergsvarvet och Götaverken så har de sina rötter tillbaka till mitten av 1800-talet, även om vi faktiskt kan hitta belägg för att det har funnits olika typer av skeppsbyggande verksamhet, alltså någon typ av varv, åtminstone från 1500-talet. Och då har det varit nedanför Slottsberget eller nedanför Skatberget, alltså på den ön som hette Lindholmen.
Men de fartyg som byggs här, det är segelfartyg antar jag, för det låter som är in the age of sail, som man säger.
Ja, när den här verksamheten börjar i mitten på 1800-talet, då är det ju segelfartyg som man tillverkar. Men i och med industrialiseringen, i och med ångmaskinen och ångkraften, så får vi andra typer av fartygsbyggarverksamhet under framförallt 1900-talet, som ju blir Lindholmsvarvets höjdpunkt.
Och där har vi fått lite kort om hur det startade med de här varven. Men vad fanns här innan?
Ja, precis som egentligen många andra platser som vi har varit på, så kommer vi tillbaka till det här att det var jordbruksbygd. För i princip allting förutom vissa städer som Göteborg innanför Vallgraven, det var ju jordbruksbygd fram till 1800-talet. Och tittar man på själva Lindholmen, alltså själva ön, så fanns det ett antal gårdar som brukade marken på Lindholmen. Och från 1600-talet åtminstone så finns det en byggnad som heter Lindholmens säteri. Och ett säteri, det är en större gård med åkrar, ängar och trädgårdar runt omkring sig. Och vi vet att Lindholmens säteri kan dateras tillbaka till 1600-talet. För 1607 så är det en holländare vid namn Cornelius Corneliusson som får Lindholmens säteri som tack för att han har varit med och byggt upp Karl IX:s Göteborg. Alltså det Göteborg som kommer precis innan nuvarande Göteborg. Det är Göteborg som ligger vid Färjenäs. Och sen under de följande århundradena, alltså in på 1800-talet, så växlar den här gården ägare. Och sen efter laga skifte i mitten på 1800-talet så bygger man också Lindholmens herrgård. Och den byggnaden finns faktiskt fortfarande kvar. Och den kan man se om man fortsätter med bussarna förbi Lindholmsallén bort mot Port Arthur, ungefär den lilla krogen som ligger där. Så finns herrgårdsskolan där en del av herrgårdsskolan är Lindholmens gamla herrgård. Och när vi är nu i mitten på 1800-talet så går Lindholmens säteri i konkurs. Och hela marken på Lindholmen säljs på så kallad exekutiv auktion. Och det är då vi får den första liksom moderna varvsverksamheten för en 32:a del av Lindholmen. Det är viktigt här att hålla reda på andelarna här. En 32:a del av Lindholmens mark köps av grosshandlare Theodor Wilhelm Tranchell och en firma som heter Mattsson och Braune. Och de övriga 32 delarna, alltså yep, den stora delen av Lindholmen, den delas mellan två bönder. Och tittar man på en karta över Lindholmen här från mitten av 1800-talet så kan man se att nere i den sydöstra delen av Lindholmen, alltså precis nedanför det som idag heter Skatberget, så började då den här varvsverksamheten. Och då är det Tranchell och den här firman som har köpt den här lilla biten av Lindholmen som börjar att bygga båtar och vi får en varvsverksamhet. Och det första fartyget som man producerar på Lindholmens varv, det är Briggen Aurora som är ett tvåmastat segelfartyg som sjösätts 1848. Och sen fortsätter varvsverksamheten med att Motala verkstad går in med en fjärdedel och som äger en fjärdedel av den här varvsverksamheten. Problemet för Tranchell det är att han hamnar på ekonomiskt obestånd, vilket gör att Motala verkstad 1875 får gå in och ta över hela Lindholmens varv. Och det är också samma år som man bygger en torrdocka mellan Slottsberget och Skatberget. För den torrdockan finns ju fortfarande kvar, fast nu är det inte en torrdocka utan nu är det som en liten hamn som går in mellan Slottsberget och Skatberget.
Och jag tror ju också så att du hade ganska då, framförallt för tiden avancerat, att du liksom pumpar ut vatten ur dem så att de lyfter upp hela.
Mm. Och den här torrdockan, det är ju den största i Sverige när den byggs och är faktiskt så fram till början på 1900-talet. Och det är också nu här under andra halvan av 1800-talet som man gräver igen den här kanalen som går och som avskiljer Lindholmen från Hisingen. Så nu blir liksom Lindholmen istället en del av Hisingen. Och sen under slutet av 1800-talet så växer Lindholmens varv till att bli det främsta varvet i hela Sverige. Och produktionsvärdet på Lindholmens varv är faktiskt dubbelt så stort som Götaverken, som förmodligen har betydligt fler som, det är fler som känner till Götaverken, men är vi här i slutet på 1800-talet så är alltså Lindholmen det största och förmodligen det viktigaste varvet, alltså båtbyggarplatsen i hela Sverige. Sen händer det tråkiga saker. Motala verkstad går i konkurs i slutet av 1800-talet och bara på ett år så minskar antalet anställda på varvet från nästan 1500 ner till en handfull. Jag tror att det är 40 arbetare 1891. Och istället så bildas Lindholmens verkstads AB. Och till deras stora lycka så får de in ett gäng statliga beställningar som lite grann räddar varvet och gör att man kan dra igång det igen. Och sen under det fortsatta 1900-talet så går varvet för det mesta bra men är väldigt beroende av konjunkturerna och bitvis så är det ganska tufft på Lindholmen för Lindholmsvarvet.
Ja, men nu har vi ju pratat lite om hur det var för själva företaget. Men hur var det att bo och arbeta på Lindholmen under den här perioden?
Ja, redan tidigt i Lindholmsvarvets historia så börjar själva varvet att bygga bostäder i anslutning till arbetsplatserna.
Och det är också utan stadsplanering?
Ja, det är ju egentligen i samband med de här liksom byggnaderna som Slottsberget bebyggs men också resten av Lindholmen. Och det som byggs förutom Slottsberget, det är ju lite mer planerat. Jag vet inte om det beror på stadsplaner eller om man tyckte att det var mer rationellt att ha raka gator och tydliga kvarter.
Göteborgarna har lärt sig.
Ja, men nämen lite så. Och den äldsta byggnaden som vi har på Lindholmen, det är en disponentbostad. Och den finns ju fortfarande kvar. Den är från 1860-talet och den ligger uppe på Skatberget.
Alltså inte Slottsberg. Disponent?
En disponent är ju en chef, en personlig chefsställning på varvet. Och de här varvsarbetarna, de får bygga de här husen. Antingen så arrenderar de mark av varvet, alltså hyr mark av varvet som de bygger sina hus på. Eller så köpte de loss mark från bönderna, för hela Lindholmen var ju fortfarande inte varvsmark, utan bönderna lever ju kvar eller liksom fortsatt på 1800-talet. 31-32 delar, eller vad vi kom fram till att det var. Och på Lindholmen så växer det här nu fram liksom ett litet samhälle. Vi har ju, förutom att det flyttar in en massa människor i de här olika kåkarna, så har vi också olika typer av verksamheter. Det finns hantverkare, det finns skomakare, snickare, det finns affärer. Det finns ett litet torg där man har bedrivit torghandel och liknande. Men tittar man på vad det är för typ av hus som man bygger på Lindholmen, så har vi dels då Slottsberget som vi har berört flera gånger redan under avsnittet. Och där uppe så bygger man ju enskilda hus i en eller en halv plan. Och då är det viktigt att komma ihåg att de här husen, det är ju inte för en familj. Man tänker liksom att det är en villa som en familj flyttade in. Det kunde vara många familjer som flyttade in i den här villan. Så man bodde ju väldigt, väldigt trångt i de här husen. Och därtill så går människor ihop i lag, alltså man går tillsammans fyra familjer eller åtta familjer och bygger de för Lindholmen ganska typiska fyrmanna, åttamanna husen som man fortfarande kan se om man går upp på Skatberget och sluttningen ner från Skatberget ner till Lindholmsallén. Och tittar man hur, när det var fullt utbyggt de här husen och det här samhället, så räknar man med att det finns ungefär 130 hus. Det finns en skola, det finns olika typer av servicebutiker, det finns ett torg som sagt där man bedriver torghandel. Det finns också ett Folkets hus, och det är de lokaler där biografen Aftonstjärnan eller teatern Aftonstjärnan idag ligger. Så det växer liksom fram ett samhälle där människor bor i anslutning till sina arbetsplatser. Och tittar man på själva arbetet som människor som jobbar på varvet genomför, så är det ett väldigt fysiskt krävande kroppsarbete. Det kunde vara ganska tufft, det kunde vara ganska riskfyllt. Man var ju liksom uppe på höga höjder och jobbade. Det kunde läcka gas och asbest och giftiga färger. Och det finns historier om hur varvsarbetare fryser fast sina händer i plåten under de stränga krigsvintrarna på 1940-talet.
Men det här låter ju nästan som att det bildas ett litet samhälle i samhället här ute. Var det så?
Ja, det finns ju ganska mycket beskrivet och finns ganska väl dokumenterat om vad det var för samhälle som växte fram här på Lindholmen i slutet på 1800- och sen in på 1900-talet. Och de som bodde här har beskrivit det lite som alla kände alla. Det finns liksom ett form dessutom av vad man kallar för brukssystem, liknande liksom som det var i gamla bruksorter runt om i Sverige, där liksom det fanns en tydlig sammanhållning. Och det har ju sina fördelar, men det finns också den idén liksom att chefen är lite som en far, en patron till de anställda.
Så som våra Patreons är.
Ja, jag vet inte om förhållandet riktigt är detsamma.
Men det är samma ord.
Samma ord i sammanhanget. Men tanken är ju där liksom att chefen ska bestämma och prata med arbetarna utan att det ska blanda sig in någon utifrån. Och det här gör ju att det på Lindholmen åtminstone tidigt 1900-tal är svårt att få igång den fackliga organiseringen. Det liksom beskrivs hur facket försöker organisera arbetarna på Lindholmen, men att det är svårt. Och tittar man 1903 så är mindre än en tredjedel av de som jobbar på Lindholmens varv faktiskt organiserade fackligt. Men vi kan räkna med att 200 av totalt 700 anställda är då organiserade i facket. Och det finns många förklaringar till det. Dels har vi det här just liksom brukssamhälles idén, men också att många av de som börjar jobba på varvet kommer utifrån. De kommer från landsbygden.
En utanifrån fråga här. Om man nu är fackligt intresserad, finns det någonstans man kan läsa mer om just Lindholmen och den fackliga organiseringen där?
Det finns jättemycket bra böcker och även sidor på nätet som jag tänker att vi kan lägga länkar i avsnittsbeskrivningen till de sidorna. För det finns jättemycket bra dokumentation om just hamnfacken från, eller varvsfacken från 1900-talet. även om det var svårt då att organisera dem fackligt, så fanns det andra typer av organisationer som det var lättare att få igång. Bland annat nykterhetsrörelsen hade av någon anledning som jag inte riktigt har förstått varför. Men de hade en tydlig profil här på Lindholm.
Har du någonsin förstått nykterhetsrörelsen?
Nej, det är inte riktigt min grej där med nykterhet, så kan vi säga. Och när det var som flest anställda på Lindholmen, och då kommer vi in på 1960-talet, så är det nästan 2000 personer som jobbar bara här ute på Lindholmsvarvet.
Det låter ju som det har varit väldigt mycket aktivitet här och livlig aktivitet och nästan egna samhällen i samhällen och så vidare. Men nu kommer det sig att man slutar producera båtar på Lindholmen?
Ja, alltså när vi då kommer in på 1900-talet så kan man ju först då se liksom den här stora högkonjunkturen som vi har i Sverige efter andra världskriget. För då har vi ju dels en jättestor efterfrågan på olika produkter runt om i Europa, och fartyg är ju en sån sak som man... Dels har många av dem blivit bombade under andra världskriget. Alltså Europa ligger ju i ruiner under slutet av 40- och även en bit in på 50-talet. Och många av de industrier som tidigare har producerat fartyg runt om, alltså de varven som har funnits i Europa, de har ju bombats under kriget, antingen av axelmakterna eller av de allierade. Sverige har ju den stora fördelen när vi kommer in på efterkrigstiden, att våra varv står ju färdiga att bara pumpa ut fartyg till liksom en törstande europeisk marknad. Och under den här perioden på 50- och 60-talet så expanderar ju varvet, och då finns det ju planer bland annat på att man ska spränga hela Slottsberget och göra sig av med de här gamla, för att man ville expandera varvet, för varvet behövde mer plats.
Lite som när man flyttar Kiruna för gruvan.
Ja, men det är väl en parallell som inte är helt dum att göra faktiskt. Men i det här fallet så var det många, dels de boende själva på Slottsberget, men framförallt kulturpersonligheter, bland annat Evert Taube var med och protesterade. Han skrev ett öppet brev i Göteborgstidningen 1965 i december, så skrev han: om detta berg, alltså Slottsberget, sprängs bort för snödvinning, så blir det en internationell skandal som kommer att brännmärka göteborgarna. Och Slottsberget står ju kvar. Bostäderna uppe på berget står kvar. Och en förklaring till det, det är ju att varvet behövde ju sen inte expandera. För när vi kommer in på slutet av 1960-talet, in på 70-talet, så kommer ju den stora varvskrisen och slår stenhårt mot Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Och den stora konkurrenten som nu utmanar den göteborgska och den svenska varvsindustrin, det är ju japanerna. För japanerna har börjat bygga båtar, och de bygger dem billigare, eller de kan åtminstone sälja dem billigare, eftersom den japanska staten går in med väldigt stora subventioner, bland annat i form av omfattande krediter till de som köper båtarna. Och det här gör att, ja, men istället för att köpa fartyg från Sverige så vänder sig rederier och liknande till Japan och köper båtarna billigare där. Och början till slutet för Lindholmen som varv, det var när man byggde 3 Englandsfärjor för svenska Lloyd i slutet på 60- och början på 70-talet. För det här var en ny typ av färja som man inte hade byggt tidigare på Lindholmens varv. Så det blev en väldigt kostsam affär att färdigställa de här båtarna, och båtarna gick med stora förluster, vilket gjorde att ägarna till Lindholmens varv 1971 sålde hela varvet till Eriksbergs mekaniska verkstad. Och eftersom Eriksberg hade brist på kunnig personal och behövde det till sig, så flyttade många av Lindholmens varvsarbetare istället till Eriksberg och började jobba där. Och
sen så Eriksberg har funnits liksom längre, det gick inte under i varvskrisen?
Nej, Lindholmen är ju egentligen den första dominobrickan som faller här i det göteborgska, liksom i den göteborgska varvskrisen. Och redan 1974 så bygger man det sista fartyget på Lindholmen. Men det är faktiskt 4 år innan både du och jag ser dagens ljus, kan man säga.
Yep.
Och det som finns kvar på Lindholmen fortfarande ett tag där på 70- och en liten bit in på 80-talet, det är ju viss reparationsverksamhet. Och det jobbade kvar ett hundratal varvsarbetare i torrdocken på Lindholmen. Men successivt sen så försvinner ju även den verksamheten, och idag så har vi ju ingenting av varvet, Lindholmsvarvet, kvar.
Mm. Så efter den krisen och egentligen när varvsverksamheten i någon mening läggs ner över tid där, vad hände sen?
Ja, när vi då kommer in på 1980-talet så är ju Göteborg inne i en väldigt, väldigt djup kris. För Göteborg har ju under lång tid fungerat som någon form av industristad, en arbetarstad. Det är de liksom industrierna som har gett jobb i Göteborg. Och när de helt nu plötsligt försvinner till andra länder, så blir ju arbetslösheten enorm i Göteborg. Så på bara några år så har över 20 000 varvsarbetare har fått gå från jobbet och blivit arbetslösa. Och vi har flera kilometer längs med Norra Älvstranden som i princip ligger helt öde. Och jag vet att du hade sett någon film på, som ligger på YouTube.
Ja, jag hittade den tyvärr inte, men jag hoppas vi kanske får fram den.
Och för den beskriver någonstans just hur öde hela Norra Älvstranden är. Det är svårt nästan att tänka sig det idag när så oerhört mycket är bebyggt. Alltså härifrån Lindholm, men hela vägen bort till Eriksberg via Sandegårdshamnen. Det är hus på hus på hus på hus.
Den här filmen handlar då om Göteborgs stad som vill prata om det som vi idag finns på Eriksberg och så. Hela det nya området som byggs på 90-talet.
För när vi då kommer in här på 1980-talet så finns det alltså på hela Norra Älvstranden så finns det alltså runt 300 bofasta. Och de är i huvudsak koncentrerade just till Lindholmen och Slottsberget, till de gamla arbetarbostäderna. Och det här området, det har ju ett väldigt, väldigt dåligt rykte. Husen är i dåligt skick, de är dåligt underhållna. Och jag hittade en text från, jag tror den är från mitten på, kan vara från 86 eller något liknande. Och där det beskrivs som att idag bor omkring 375 personer på Lindholmen. Det finns en livsmedelsaffär, post, tobaksaffär. Få av husen har fram till idag underhållits och förfallet har gått fort. Och en person som bodde på Lindholmen under 1980-talet beskriver det som att Lindholmen var så fruktansvärt förslummat. Skulle jag någon gång ta taxi hem, undrade taxichauffören vilken gata jag skulle till. Det var vissa adresser som ingen ville köra till. Men här någonstans på 1980-talet när Lindholmen, när varvet har försvunnit, Lindholmen är liksom ett förslummat område skulle man kunna säga, så börjar lite grann saker och ting att vända. För redan sommaren 1980 så har de boende på Slottsberget getts möjlighet att köpa loss husen. De har ju arrenderat marken. Men de får köpa loss husen och sen så rustar de själva upp husen. Och sen året därefter så drar man fram vatten och avlopp till husen på Slottsberget.
Så det fanns alltså inte vatten och avlopp på 1980-talet?
Nej. Ja, det är på 1980-talet som det börjar. Men ända
ja, men
fram,
innan.
Ja, men fram, alltså hela vägen fram till 1970-talet så finns det inte vatten och avlopp. Utan då får man ju liksom gå ner för berget, upp för berget med vatten. Och man har väl förmodligen dass på gården skulle jag gissa. Så det här liksom, det är ju en av de sista delarna egentligen av Göteborg som i någon mening moderniseras. Och sen så samtidigt här så rustar man ju upp Aftonskärnan och gör det till någon, ja, det var en teater slash biograf. Och sen så börjar ju här någonstans nybyggnationen och den stora omvandlingen av Lindholmen när man bygger de första hyreshusen mellan Slottsberget och Skatberget. Och då är vi framme någonstans på 1990-talet. Och det är också samtidigt under 1990-talet som Göteborgs stad tar över ansvaret för Lindholmen och placerar 6 gymnasieskolor här på området. Och då flyttar Polhemsgymnasiet in i det gamla huvudförrådet för Lindholmens varv där de fortfarande befinner sig. Ester Mosesson får sina lokaler i den gamla maskinverkstaden. Lindholmens tekniska gymnasium är i också en gammal maskinverkstad. De har ju flyttat nu så de ligger ju Bräcke IM i de gamla lokalerna. Lindholmens tekniska har en fantastiskt fin nybyggd lokal här på Lindholmen. Och Backateatern flyttar ju in i den gamla plåtslagarhuset. Så många av de gamla varvsbyggnaderna på Lindholmen används ju idag av gymnasieskolorna. Sen kom ju samtidigt här i mitten på 1990-talet Chalmers tekniska högskola som ju har satt sin väldigt tydliga prägel på det moderna Lindholmen. Om vi med det moderna Lindholmen menar någonstans Lindholmen under de senaste 30 åren. För de placerar ju en ingenjörsutbildning och viss forskning här ute på Lindholmen. Och det är nu också som man börjar kalla det för kunskapscentrum Lindholmen eller Lindholmen Science Center. Och sen under mitten av 1990-talet så bygger man också de byggnaderna. Bland annat den vi sitter vid här, där Café Älvstranden ligger, också den som ligger här borta där jag jobbar, där Bräckegymnasiet har, nämligen Tessin och Najaden. Det är ju hus som då byggs under 1990-talet. Och husen får ju sina namn av gamla skepp som är byggda här på varvet. Tessin och Najaden är båda skepp som har funnits, eller som har byggts och som har satts i vatten här från Lindholmens varv. Och tittar man på vad som idag räknas som Lindholmen Science Park eller vad som räknas i området Lindholmen i någon form av folklig mening, alltså man tänker vad är Lindholmen, så sträcker sig Lindholmen idag betydligt en bra bit betydligt längre bort än vad Lindholmens varv var. Så även bort mot Lundbystrand räknas ju som Lindholmen idag. Och det skulle ju inte de gamla varvsarbetarna på Lindholmen varit så särskilt förtjusta i. För det finns en fantastisk intervju med en gammal Lindholmsvarvsarbetare som säger: under varvsepoken var det knivskarpa gränser mellan varven. Vi som jobbade på Lindholmen ville inte bli ihopkopplade med några götaverkare. Och de hade samma uppfattning om oss.
Det här känns ju lite som när jag växte upp i Majorna liksom. Då var det vissa stadsdelar man absolut inte ville ha något att göra med.
Det är en sån klassiker uppdelning mellan olika områden. Det finns ju fortfarande. Ja. Mellan norra och södra Biskopsgården till exempel, som jag och Malin pratade om i avsnittet om Vårvederstorget.
Just det. Men nu har vi faktiskt kommit in i det som nästan alla våra lyssnare sannolikt har minnen utav. 2000-talet.
Mm.
Och kanske lite framtid också, för det händer ju fortfarande en massa saker på Lindholmen.
Mm.
Vill du berätta lite om det?
Ja, vi kan ju komma tillbaks till där vi började, nämligen Lindholmsallén. För den blir ju någonstans startskottet för utbyggnaden åt det hållet. Alltså vad blir det nu österut på kartan? För precis som jag sa, i början så byggs Lindholmsallén och planeras i början av 2000-talet. Och tanken med att man bygger Lindholmsallén, det är för att man vill underlätta orienteringen och skapa en struktur för utbyggnaden. Här citerar jag direkt ifrån de dokument som Norra Älvstranden Utveckling AB skriver här i början på 2000-talet. Så det finns en konkret tanke med att bygga den här allén som någon form av tydligt liksom, nav som man ska förhålla sig till och bygga på respektive sidor om. Och när man ska bygga den så har man nog tankar och sneglar lite grann på hur man byggde 1800-talets alléer. Vi tittade ju lite grann och pratade om det när vi var på Kungsportsavenyn, för det är ju en sån klassisk allé som någon som sträcker sig från Kungsporten upp till Götaplatsen. Men jag kan inte med all vilja i världen sätta och säga att Lindholmsallén på något sätt är den här pampiga 1800-talsallén. Och GP:s vän, arkitekturkritiker Mark Isitt, han har ju kallat den här i en text för Stalinallén, för att han tycker att den är så ful och sån brutalistisk. Och visst, man kan ha synpunkter på hur den har utformats. Men det är i alla fall den, man kan väl säga, vad kan det vara, en kilometer lång och sånt där? Där bussarna går, bland annat 16-bussen som går från högst på höjd till Eketrägatan. Och det är 400 ungefär lindar som har planterats längs med den här långa...
Så har inte du till mig 444?
444 om vi ska vara exakta.
Men det är väl just att det är 444.
Ja. Alltså. Jag har inte räknat dem, utan jag utgår bara från vad Göteborgs stad skriver om i sina officiella dokument om Lindholmsallén.
Vi utgår från att de inte ljuger.
En annan intressant detalj faktiskt som jag hade dålig koll på, även om jag har åkt den här hundratals gånger längs med Lindholmsallén, det är ju de 28 pyloner, alltså pelar liknande utsmyckningar som finns längs med Lindholmsallén. Och det är ju 28 stycken, det är 14 på varje sida. Och 14, det är samma antal bokstäver som är i namnet Lindholmsallén. Och på varje sån här pylon så är det en bokstav. Det finns alltså en bokstav eller en pylon där det står L, en som det står I, en som det står N, och så ska det liksom bokstavera Lindholmsallén längs med Lindholmsallén. Och man får titta väldigt, väldigt noga om man ska se att det står ett L, ett I, ett N. Vi ska lägga upp bilder på Instagram också från de här pylonerna.
Jag förstår att man vill kalla detta brutalism. Det är ofta som brutalism. Man gömmer massa jätteroliga detaljer och man måste gilla de detaljerna för att gilla brutalism.
Och jag är ju väldigt förtjust i de detaljerna. Jag tror att både du och jag har en förkärlek för det brutalistiska.
Jag älskar monumental brutalism.
Ja, men det som händer sen med liksom fortsatt, om man liksom ska förhålla sig lite till Lindholm. Vi har pratat om Lindholmen som plats och här har det liksom fortsatt att bedrivas framförallt utbildningsverksamhet. Och det är därför man kan säga att det har liksom gått från liksom någonstans att vara en plats för industri och för varvsarbete, kroppsarbete, till att bli ett kunskapscentrum. Dels har vi alla de här gymnasieskolorna som fortfarande ligger vid Bräckegymnasiet som jag jobbar på, bygggymnasium. Det är Lindholmens tekniska gymnasium. Det är Ester Mosesson, det är Polens gymnasiet. Sen är ju framförallt Chalmers, har jättemycket verksamhet. De har ju sin verksamhet dels uppe i Johanneberg och sen så har de sin verksamhet där. Sen har ju Ericsson flyttat in, det finns jättemycket. Och därtill så har det ju byggts oerhört mycket bostäder på Lindholm och längs med Lindholmsallén så har det ju framförallt under 2010-talet byggts väldigt mycket bostäder. Så åker man längs med Lindholmsallén idag så är det ju verkligen inte en öde betongöken, utan nu har vi ju hus på båda sidorna om Lindholmsallén och det är dels bostäder, ganska mycket studentbostäder, det är ganska mycket arbetsplatser, alltså kontor och liknande. Det finns en hel del restauranger i bottenplan på de här husen. Så det händer ju mycket på längs med Lindholmsallén och Lindholmen fortfarande, även 20 år efter att man började bebygga.
Ja, det är verkligen inte slutat. Vi har ju ett annat väldigt stort projekt som ska...
Ett iögonfallande projekt,
ja,
skulle man kunna säga.
Ett regerat sådant, höll jag på att säga. Men, och det är inte oproblematiskt det projektet heller.
Nej, det är Karlatornet som du syftar på, gissar jag.
Precis.
För det kan man ju faktiskt, om vi skulle åka upp till mitt arbetsrum som ju faktiskt vetter precis ut mot Lindholmsallén, så kan man faktiskt se Karlatornet från mitt skrivbord där jag sitter och planerar lektioner. Och det är ganska intressant att följa utvecklingen av Karlatornet. Och det är ju den här jätte jättebyggnaden som ska bli Nordens högsta byggnad när den står klar. Den ska bli 245 meter och därmed överta första platsen från vilken byggnad är högst i Sverige idag, Daniel?
Det här TV-tornet i Stockholm, va?
Nej, det är Turning Torso ja. I Malmö som är den högsta byggnaden idag.
Såklart.
Vilken är Göteborgs högsta byggnad idag?
Läppstiftet?
Nej, det är inte läppstiftet. Nej. Det är Gotia Towers. Det är östra, det högsta av Gotia Towers. Det är den högsta byggnaden.
Det är 100 meter något sånt, va?
Det är nog ganska precis 100 meter. Kanske 100 meter lite drygt. Så det här Karlatornet, det kommer ju bli mer än dubbelt så högt som, som Gotia-tornet. Alltså 245 meter. Och tittar man på det idag, när vi spelar in, vad är det för datum idag? 11 oktober. Så gissar jag med lite hjälp av mina byggkollegor, alltså mina lärarkollegor som är gamla byggjobbare, så skulle de uppskatta att det är ungefär en tredjedel av huset som är byggt. Så det ska två tredjedelar till ska upp på det här huset. Och tittar man på vad som är tanken med Karlatornet, förutom att det ska bli Nordens högsta hus, så ska det vara hotell. I de fem nedersta våningsplanen så ska Nordic Choice Hotel inrymma sina hotellrum. Och sen så ska det bli ytterligare lägenheter på de resterande våningarna. Och de översta fyra våningsplanen ska vara så kallade penthouse-lägenheter. Alltså lägenheter som går över hela våningsplanet. Så jag tänker att när den här podden går riktigt, riktigt bra och riktigt många patrons så skaffar vi oss ett kontor uppe i en sån penthouse-lägenhet. Vad tror du om det, Daniel?
Jag har hört någonting om att de ska gå lös på sådär 40 miljoner.
Ja, men det drar vi snabbt in på Patreon, eller hur?
Ja, absolut.
Jo, men precis som du säger så är ju inte det här helt okontroversiellt att man bygger den här typen av torn. Och det är ju av flera olika anledningar. Dels för att det finns många som tycker att det är problematiskt att bygga högt, alltså så här höga torn, eller höga hus. Och det som är väldigt speciellt är att det kommer bli ett så jätte, vi har inte haft ett sånt här högt hus i Sverige tidigare överhuvudtaget, så det kommer ju synas ifrån i princip varenda plats i Göteborg kommer du se det här Karlatornet.
Det är ju väldigt intressant allt som händer, men om vi själva får spekulera lite i framtiden, vad tänker experten Mattias Axelsson då?
Ja, det är ju alltid intressant det här att spekulera eller killgissa, som man säger populärt numera, vad som händer med det här området. Och man kan ju verkligen tala om en gentrifieringsprocess. Det är ju ett ord som vi har använt vid flera tillfällen tidigare för att beskriva utvecklingen av olika områden. Och det är ju väldigt tydligt så att när man tittar på hur Lindholmen har förändrats, så har de, alltså om man tittar på de lägenheter som byggs, och framförallt om vi tittar på Karlatornet, så är det ju ett höghus, ett torn, som, alltså lägenheterna kommer vara jättedyra. Det är inte vem som helst som kommer få bo i Karlatornet. Och allting det här kommer ju sätta sin prägel på hur stadsdelen utvecklas. Det är klart att det inte är tänkt att det är de absolut fattigaste som kommer bo i det nya Lindholmen som växer fram. Det är inte de fattiga varvsarbetarna som har frusit fast sina händer i plåten under de kalla krigsvintrarna som kommer flytta in i det som byggs på Lindholmen idag. Så vad det blir för typ av område, det får vi väl se. Men det kommer inte vara varvsarbetare som bor där, det är jag ganska säker på.
Nej, så man har bytt ut befolkningen helt enkelt.
Ja, å andra sidan så är ju också det en i någon mening naturlig process på det sättet att ja, befolkningen byts ut för att det finns inga varvsarbetare längre för att varvet har lagt ner. Så det är klart att det inte är varvsarbetarna som bor här längre. Men samtidigt när man bygger nytt och när det blir till liksom höga hyror om det är hyreslägenheter eller till höga priser om det är bostadsrätter, så det är klart att det blir en annan typ av befolkning som bor här nu än vad det var som bodde här för kanske 30, 40, 50 år sedan.
Men nu har jag nog gått igenom allting som vi har att säga om Lindholmen.
Ja, vi har gjort en liten historisk exposé från åtminstone 1200-talet fram tills idag. Och den förändring som Lindholmen har gått från att vara en ö med en medeltida borg via varvet till dagens kunskapscentrum.
Och om ni som lyssnar vill att vi ska fortsätta göra den här typen av avsnitt om olika delar i Göteborg, så får ni som sagt hemskt gärna bli Patreons, och det kan ni bli på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Och stort tack till er som redan har blivit det.
Ja, och med det tacket till våra fantastiska Patreons så vill vi bara säga att vi hörs igen inom 2 veckor.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då. We'll be right back.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.